Vi heter Veronica
och Elin och vi är så kallade meditationsnördar.
Våra resor med meditation är olika, men passionen och praktiken är gemensam.
Vi har båda lång erfarenhet av olika meditationstekniker och fortsätter ständigt att utvecklas.
Då vi båda är aktiva inom andlighet och mediumskap är meditationen en viktig grundsten för välbefinnande och insikt.
Elin är häxa och prästinna och Veronica är yogi, häxa och medium.
Tillsammans vill vi dela med oss kunskap, information och erfarenheter kring meditation och dess effekter. Hej och välkomna till podden om meditation. Idag sitter jag, Veronica, här med en annan Elin. Inte Elin Heil, hon har sitt barn i helgen. Och jag har fått tag på världens coolaste gäst, nämligen Elin Båt. Välkommen!
Tack!
Yay! Jag är så himla glad att du kunde hänga på och ställa upp. Jag har följt dig länge och jag har varit med i din och Rebecca Tigers podcast.
Just det.
Och vi kan väl säga att vi tillhör en del av liksom det svenska prästinne-häx-communityt som har fått kontakt med varandra. Yes, och jag och Elin Heil, vi har pratat mycket om just det här med meditation, att det finns så himla... Det finns mycket olika sorters meditation till olika syften. Och därför vill jag bjuda in dig för... Dels för att jag... när vi har pratat om att resa, när man reser som häxa och prästinna. Så tycker jag att det är så himla, himla intressant att få ta upp det. Och du är så himla bra på det.
Jaså, det säger du.
Ja, det vet jag att du är. Vi ska presentera dig ordentligt. Du heter Elin Båt och du är inte bara häxa och prästinna, du är också artist och religionslärare.
Ja, precis.
Yes, så du har jättemycket coolt och häftigt med dig och jag upptäckte faktiskt dig som artist först. Jag rekommenderar din musik så varmt. Det finns på Spotify, Just Saying. Och ditt artistnamn är Eldin. Jag är så här picky with music faktiskt. Och när det gäller liksom musik till... Ja, men kanske just till att resa. Eller faktiskt, jag har använt mycket av din musik till att skapa dans. Och till mina yogalektioner också. Jag måste säga det, men fantastisk, fantastisk musik till att resa med.
Åh, vad glad jag blir.
Ja, men det, och jag är som sagt är väldigt picky. Och vi ska ju prata lite om... Det här med att resa, meditation med att resa. Men, vi vill höra lite mer om dig också. Hur kom du i kontakt med meditation och vad betyder det för dig?
Ja, nej men alltså först kom jag väl i kontakt med meditation som många andra när jag var ganska ung i någon så här lite blandad new age-sväng som man kanske halkar in på först ofta för att den är så tillgänglig liksom. Men det... Jag tror aldrig att jag riktigt förstod vad meditation var då. Det var någonting som du vet figurerade bland en massa andra saker. Men alltså när jag hade min första stora upplevelse liksom med någon form av meditation så var det faktiskt just en resa. Och det var genom någonting som vi kallar för seid. Som ju är fornordisk magi, form av magi som just bygger mycket på. På att resa. Liksom. Jag gick en sejdkurs. Vi bodde i Kåta ute i skogen en hel helg och det ösregnade. Alltså det var verkligen så här nära elementen. Liksom. Inte sitta i någon sval liksom, yogastudio, utan det var down and dirty. Och där kom jag i kontakt med den här typen av resor som vi ska prata om. Och så där. Sen senare... I livet så kom jag i kontakt med mindfulness meditation också genom så här, att jag kämpar med psykisk ohälsa. Och det har ju varit ett helt ovärderligt verktyg, verkligen. Liksom självmedkänsla, acceptans. Så det är många olika former av meditation.
Exakt, exakt. Och det, jag tycker det är viktigt att få ta upp alla bitar. Och just som du säger, att hur meditation kan vara ett stöd i olika perioder av livet. Och olika former av meditation också där. Det blir ju ett till avsnitt, känner jag här. Att prata om att få använda meditation. Till exempel i kris eller i sorg. Eller som du säger, man går igenom tuffa perioder med psykisk ohälsa. Eller att liksom... Och jag tänker att... nu går jag in på ett helt annat spår. Men jag känner att jag måste säga det här också. Jag tänker att vi har haft internationella kvinnodagen här. Och jag har träffat så mycket människor, kvinnor. Och människor som ser sig som kvinnor med mycket... mycket sorg, mycket som vi kämpar med i världen utanför oss själva också. Den strukturella vardagen, och att internationella kvinnodagen är en kamp, att jag måste påminna mig om det och meditera kring det kanske. Men att jag tänker att psykisk ohälsa ökar bland kvinnor, unga kvinnor, människor som ser sig som kvinnor. Och att det är ett narrativ som vi måste lyfta. Mm. Jätte, jätteviktigt. Och så när du säger liksom självacceptans, då är det liksom, det ringer någonting i mig jättestarkt. Att det är någonting som många kvinnor pratar om, att det är svårt att uppnå självacceptans.
Det är jättesvårt, det är ständigt pågående arbete för mig. Liksom, cykliskt, om och om igen.
Komma tillbaka. Och så himla viktigt att komma tillbaka till det. Jag kan uppleva ofta att vi landat i en, eller att vi är i en tid där man ska vara superhuman, och där kvinnor, att vi liksom kräver lite för mycket av oss själva. Liksom, som är helt osunt. Och vart kommer det ifrån, kan man ju också fundera på. Men det är ett helt annat avsnitt. Men jag vill ändå att... jag tycker det är fint att lyfta det. Och att vi tar med oss det, de kvinnor och vi som ser oss som kvinnor. Att vi tar med oss det också i det här. Med att resa.
Ja.
Yes. Men liksom, det finns ju då olika syften med meditation. Det finns olika... Vill du berätta, nu när vi pratar om resa, vill du berätta vad resa är för dig?
Ja, men jag tänker att en resa kanske kan vara guidad eller inte guidad. Men att det på något vis är en visuell upplevelse, en inre visuell upplevelse. Att man rör sig i någon form av inre landskap, och... Alltså med inre så kanske inte jag nödvändigtvis menar att det här är bara i mitt huvud. Men det är i alla fall inte något som är synligt på utsidan. Liksom. Men att man rör sig i ett inre landskap. Och det kan ju vara liksom, som sagt, guidat, att man ska till en viss plats. Att någon hjälper en, leder en till den platsen. Man ska möta någon, kanske ett väsen, gudinna, en förförälder. Hjälpare, men det kan ju också vara en resa som bara är ett utforskande. Att man reser och inte vet exakt vem det jag ska möta. Och vad liksom, precis som man kan resa i fysiska landskap, antingen med ett mål eller mer bara utforskande. Liksom. Och det är väldigt slummigt förklarat.
Nej, jag tycker det är jättetydligt. Nej, men jag känner igen det här. Jag känner igen det här också liksom från en mediumbildning. Och det är så himla skönt så här att... Ja, men... Ja, och guiden tog oss genom den här ängen och det här vattenfallet och så upp på ett berg, och allt det här representerar någonting i vårt inre landskap. Och sen lämnar han oss där. Jag bara, what the fuck? nu får ni resa själva, nu får ni ta er vidare så här, och se vad ni upplever. Och det var nog så här, ja, men att uppleva ett motstånd. Att jag satt liksom bara och väntade på att han skulle ta oss tillbaka och missade hela poängen. Men att där lärde jag mig någonstans att andra gången vi gjorde det så jag bara, nej men nu släpper jag. Nu får det liksom, nu får det ske det som sker. Och ja, så man kanske behöver prova några gånger innan man liksom bara börjar utforska som du säger. Och sen vet jag, jag har faktiskt en jättegod yogakollega som säger så här, jag ser ingenting.
Men det hör jag absolut personligen. Jag tänker att man är olika liksom, alltså olika visuella. Alltså jag har alltid haft väldigt lätt att alltså se inre bilder, alltså att fantisera också. Dagdrömt mycket liksom. Så att, och jag tänker att där är det väl viktigt också på ett sätt att inte så här värdera olika sinnen. Så här att det visuella alltid nödvändigtvis är bättre än det liksom auditiva eller andra. Liksom, man kanske kan resa genom bara kyla och värme. Alltså det, jag tänker att det är, ja, men också det du säger, det här med att man går in i en resa med en slags förväntan. Och så här, vänta, varför händer inte det här nu? Varför leder han mig inte dit? Eller varför? Alltså jag tror att för mig är det en av de största, både liksom lärdomarna från att resa och en av de största, bästa verktygen. Det är ju det här att släppa förväntningarna. Mm. Alltså att ha det här nyfikna, utforskande sinnet istället för det dömande och det liksom så här, ja, dogmatiska förväntande. För det ska vara på det här sättet liksom. Det tror jag är det bästa, mitt bästa medskick liksom också. Att så här, om någonting känns så här, men så här ska det ju inte vara. Så istället för liksom, att bara så här, aha, varför är det så? Så kan man ju liksom istället så här, och börja typ utforska det. Liksom.
Exakt. Och som du säger att det är, man kanske känner istället för att man ser. Alltså upplevelser är ju så olika. Och att tror att många kanske kan känna igen sig att man kanske har befunnit sig i sammanhang. Kanske i alla fall så här som lite ny och grön och som människor som är jätteerfarna. Men alltså jag reste och så bara såg jag det här och så upplevde jag det här och jag bara försvann. Så bara, det gjorde du. Jag fattar ingenting. Nej men att jag tycker att det är viktigt som en, alltså också som kanske meditationsinstruktör eller man leder meditationer att trycka på den myten att upplevelsen faktiskt är olika och den är inte samma för alla och att den ska absolut inte värderas.
Och inte samma från gång till gång heller. Alltså det är liksom
exakt.
Att komma in i resan med det här liksom så här öppna, nyfikna sinnet liksom istället för nu ska det vara så här. Liksom. För att då, det är också väldigt lätt hänt då att det blir mer en mental konstruktion än en verklig resa. Att man
liksom
tänker ut saker som man vill möta. Och poängen är ju någonstans med resan att komma bortom det, liksom det rationella tänkandet, det analytiska tänkandet som vi ändå ägnar hela dagarna åt. Liksom.
Exakt. Och jag kan tycka dig att det fortfarande är svårt emellanåt.
Det är svårt, verkligen.
Precis som du sa, jag är lätt för att dagdrömma, jag är lätt för att liksom fantisera och bli uppspelt och grundad också samtidigt genom min fantasi. Men att för mig kan det handla väldigt mycket om vem det är som leder meditationen, om det är någon som leder. Annars så, och jag återkommer till detta, reser jag väldigt lätt med musik. Och där kommer din musik in igen. Mm. Faktiskt. Att resa med musik eller instrument. Det kan vara att resa med doft. Mm. Eller med ljud. Alltså med att sitta vid vågor. Kan ta mig till andra ställen så att säga. Men det är inte alltid, som du säger, det kan skilja mycket från gång till gång.
Mm.
Jag kan ha haft en jättefantastisk upplevelse och resa. Kommer jag ihåg någon gång jag satt vid havet och satte mig vid stenarna. Och jag vet inte hur länge jag satt och det var helt supermagiskt. Och stjärnor på himlen och allt det där. Och sen skulle jag göra det igen dagen eller kvällen efter. Jag bara, nu ska jag gå ner och så ska jag möta det här och det här. det gick ju inte alls. Så, så verkligen tack att du tar upp det. Liksom det här att inte vara analytisk, att liksom släppa förväntningarna och inte döma.
Och så kan det liksom ta olika lång tid också, tycker jag. Att det är som att man kommer ner genom lager i just så här olika medvetande former. För att det handlar ju också, alltså det här med resande har ju sin grund i schamanska praktiker. Alltså som, det är liksom ett samlingsord egentligen där. Schamansk, det är bara ett samlingsord för en typ av teknik som finns i liksom massor av olika kulturer runt om i världen. Liksom.
Och
den schamanska liksom praktiken handlar ju om att försätta sig i ett förändrat medvetandetillstånd. Liksom. Och med typ vetenskapliga termer handlar det ju om olika hjärnvågor. Liksom. Att så här, betavågor, deltavågor. Och att liksom komma in i de här, i det förändrade medvetandetillståndet, det kräver ju också en typ av avslappning.
Just det.
Rent fysiskt liksom. Och det är ju, vi kan ju ha olika nära till det liksom. Alltså hur stressad är jag? Hur grundad är jag? Och jag kan uppleva liksom när jag ska resa att ibland så kommer jag inte riktigt in i det där superförändrade, liksom jättedjupa transtillståndet. Liksom. För att kanske vardagen pockar på så mycket. Liksom. Mm. Och ibland kanske tar längre tid. Och att, jag kan, att de här bilderna liksom som jag får i resan börjar på något vis lite på ytan med att det blir väldigt så här, nästan lite som små kopior från filmer jag sett eller vardagsbilder. Alltså, och så får jag liksom bara låta dem komma och gå. Och inte bli så här, men det där är inte det jag ska se. Utan att på något vis ser det nästan som att alltså, den här metaforen att resa neråt är ju också någonting som ofta används. Så att, liksom, att det får gå neråt, neråt, genom lager av mentala bilder. Tills de här, alltså, jag brukar uppleva som att jag verkligen kommer in i resan när det börjar komma bilder som jag inte riktigt känner igen lika mycket. Att det känns inte lika mycket som att det här liksom bara hittar jag på nu. Utan det är saker som kommer lite nya liksom.
Relatera. Det kan vara lite läskigt också, tycker jag. Ibland så här, okej, vad är det här? Vad är det här för någonting som närmar sig? Lurking in the shadows ibland.
Och det är ju det man vill ha. Man vill ju inte upprepa samma narrativ man hela tiden går och ältar. Utan exakt. Man vill ju få de här nya liksom, inputsen.
Exakt. Och påminna sig själv om att, att det på något sätt är kärleksfullt, tänker jag.
Ja.
Jag kommer ihåg att jag fick någon sån här, det här påminner jättemycket liksom också om hur man praktiserar upp sitt mediumskap och sådär, och att vi har pratat om det, att jag tänker inte att det är sådär jättemycket skillnad att sejda, resa och att liksom använda de verktygen till att ta kontakt med andevärlden och så, men att jag minns så starkt det där att jag fick ett mantra som jag skulle upprepa för att jag skulle ta kontakt med ett andeväsen, och det blev så starkt så att jag kände att men det här vågar inte jag göra. Jag avbröt faktiskt. Men att någonstans också, ja, men vet du, okej, nu gör vi det igen, du är trygg, men också att hitta det i sig själv kanske innan man reser ibland, om man inte är van att jo, men jag är trygg, jag är förankrad, jag kan flyga iväg.
Ett tag. Alltså det är ju en vanlig praktik för många som reser, att man inleder resan med att liksom bara så här samla sitt crew, sitt andliga crew. Liksom.
Just det.
Vad man nu liksom, i den nordiska traditionen pratar om fylgjor, följeslagare. Yeah. Eller liksom sina gudinnor, de man hänger med liksom i andevärlden, och bara så här, inte för att man typ behöver någon form av beskydd för att det finns något farligt, men för att känna sig trygg och för att kunna gå in i den här avslappningen som krävs för att möta de där okända sakerna som man själv har kanske skuffat in i skuggorna, eller som har rör sig i samhällets skuggor.
Det var så himla coolt, tänker jag. Att hela det här universumet finns liksom inom oss om vi vill och kan. Och på olika sätt, allt är unikt.
Verkligen. Alltså man kan ju resa liksom, jag tänker att ens den inre liksom, det inre landskapet speglar ju på något vis den kultur man, de kulturer man är i kontakt med, att liksom är jag väldigt mycket inne på att läsa mycket nordisk myt, så är kanske sannolikheten större att jag kommer röra mig i ett landskap som speglar de myterna. Liksom. Men jag vet också folk som reser som bara, jag kom till en telefonkiosk och så flög den iväg. Och då, alltså det, är så här, det kan vara ju helt samtida landskap. Alltså det kan vara rymdlandskap, det kan vara ju verkligen vad som helst. Liksom.
Ja, precis. Så att liksom, allt det är... ska man säga då? Ja, men verktyg, metafor, alltså för att ta oss vidare. Och jag tycker att det är ganska fint. Jag kommer ihåg när jag var jättemycket så här into Harry Potter och Sagan om ringen. Ja. Och det var mycket alver och det var mycket pratande skåp, trollstavar, allt det där. Och liksom... det var verkligen min mojo ganska länge. Och jag kan fortfarande återvända till det och till de varelserna och vad de tar med sig för budskap till exempel. Om det är det jag söker eller... jag vet att det låter ju flummigt så här kanske utanför om man aldrig har provat. Men låt oss säga att man träffar på en alv och så säger... hen äpple. Okej. Okay. Jag tar med mig det. Och när jag kommer tillbaka. Det är egentligen det som jag tycker är så himla spännande med. Vad är detta äpple?
Mm.
Och att det kan ta en dag eller två. Eller en vecka eller ett år. Innan det faller på plats. Att, ja, men det var ju det här.
Mm.
Nu ser jag liksom den stora bilden av. Vad det här skulle vara. Och det upplever jag. Det kan vara sådana gnostiskt. Så här, ja men nu. Ramlar det på plats. Och det är inte för att förkunna någonting. Utan det handlar om ens egen inre resa och upplevelse.
Ja men precis. Verkligen.
För att kanske få pusselbitar som är utanför en själv. Att landa på plats och förhålla sig till.
Mm. Sen finns det ju liksom också, alltså tänker, det finns ju som lite grann två sätt att förhålla sig till. De behöver inte stå i motsats till varandra. Men antingen, en del ser ju det här som en ren psykologisk, liksom. Det här är liksom saker inom mig som jag tar kontakt med. Ett mer så här, liksom, kanske så här förmodernt sätt att se på det är ju att det här är en verklig värld. En värld befolkad av väsen, liksom, en osynlig värld som i olika traditioner kanske kallas för så här, ja men liksom fairy eller ja, andevärlden och liksom att det faktiskt är en, att de här liksom, den här alven du möter, den är inte bara en produkt av ditt psyke utan den är faktiskt ett eget väsen liksom. Och alltså jag tänker också så här att man behöver inte ens bestämma sig eller veta vilket av det är.
Exakt.
Just igen den här nyfikenheten, den här utforskande hållningen liksom, den tänker jag är kärnan liksom, i att bara så här, ja, fråga istället. Vem är du? Vem är du? Hej, du med äpplet.
Exakt, att framfråga, det pratar vi om jättemycket också, så här att ja, men jag vet inte vad jag ska göra med det här. Eller, jag vet att jag hade en väninna som pratade mycket om att ja, men det är så himla mycket med växter för mig nu och örter. Jag tycker det är så spännande. Och så kände jag hur den här örten talade till mig och sånt där. Ja, och sen vet jag inte. Ja, men fråga.
Mm.
Att våga fråga, våga ställa den här frågan. Jag pratar om, och jag kommer tillbaka mycket till mediumvärlden. Att liksom be anden eller väsen komma nära. Liksom bara... Mm.
Och svaret inte alltid kommer så här med ett jättekonkret så här, jo, det är det här. Utan svaret liksom, alltså ibland så är det just det här, det är en pirrning. Och så kanske man måste typ utforska den pirrningen, bara, vad sitter den i min kropp och liksom, vad är det här? Alltså, igen, att inte så här vara för låst i hur ska svaren komma, hur ska den här resan vara liksom, utan... Det som är, det som du upplever, det är resan.
Exakt, exakt. Och det är unikt.
Ja.
Ja, men yes, yes, det är, ja, jag säger halleluja till allt. Och jag tänker också så här, det här tycker jag kanske också kommer in på ett sidospår, men det är helt okej i den här podden, det är helt okej. Vi pratar om det här med shamaner, att jag tänker mycket i liksom det spirituella communityt, och som du vet också så är vi vi är väldigt liksom ja, men vi är aktiva i att skapa en motkraft i det här som kallas för spiritual bypassing, eller att det finns rörelser som liksom manipulerar människor i det andliga. För mig, och liksom att det går hyper då liksom i det spirituella communityt, som det gör i det strukturella materialistiska communityt också, att det går hyper nu är det här som är viktigt. Jag fick höra senast igår att nej, men man ska inte kalla det för reiki healing, nu heter det något annat, och då kan man bara skyffla bort hela traditionen som kommer från reiki osho. Och jag som är så här traditionsbunden och tänker sig, men jag vill gärna veta vad saker och ting kommer ifrån, och hur har det utvecklats och blivit någonting. Men ja, jag tycker att det är viktigt att hedra. Då är det här med att det väl, nu är liksom shamanska traditioner väldigt stort, har jag förstått. Att det ett tag var det så, det var ärkeänglar, alla skulle hålla på med det, eller alla skulle hålla på med wicca, eller alla skulle hålla på med. Och då var det någon som, en kvinna i ett forum som var så här, bara, shaman, att kalla sig shaman är liksom, att det är antropologiskt, att det är ett samlingsord.
Ja.
Och att jag tänker att det är viktigt kanske att ta upp.
För det är inte en teknik, utan det är bara egentligen ett vetenskapligt, religionsvetenskapligt samlingsbegrepp för massa olika kulturer som har sina specifika tekniker, funktionärer, som till exempel då i nordisk så heter det liksom völva, som sejdar, eller ja, sejdkar, sejdperson. Och det finns liksom olika namn, själva, man använder oftast inte trumma traditionellt, utan man använder sång, som kallas vardlockur. Och varje liksom, alltså varje kultur har sina liksom redskap för resan. Och ja, men verkligen som du säger, att hedra liksom de kunskapsbärare som har utvecklat de här traditionerna, och liksom jag går lite mer på djupet kanske med dem, än att bara ta ett ord, shaman.
Ja, precis. Ja, precis det jag vill komma fram till. Att traditioner och liksom, ja, men kunskap, vishet, som säkert också har utvecklats på vägen hela, det är ju liksom dynamiska sammanhang. Och för mig har det väldigt varit länge liksom, särskilt genom meditation, att ja, men, och det är fint att liksom få knyta an till olika praktiker, och ändå se att ja, men det finns någonstans finns en gemensam källa för hur vi närmar oss naturen, eller till exempel som vi har pratat om, att det finns jättemycket likheter mellan nordisk shamanism, om man vill kalla det då, och voodoo.
Ja, Haiti, New Orleans,
yes.
Religion, så otroligt smutskastad och liksom, ja, verkligen så här, blivit synonym med typ ondska, och det är ju, kunde inte vara mer fel.
Exakt.
måste man passa i och säga in här liksom. Nej, men verkligen, det är ju definitivt liksom stora likheter liksom med just så här sejden, besättelsen i voodoo.
Ja, och att naturfolk, alltså santerian, det här att stenen har en själ, det både liksom naturväsen och ja, det tycker det. Jag tycker sånt får mig att rysa, att liksom det finns rötter, men vi tar hand om varandra, och det finns en källa, sen finns det olika uttryck för den, och istället för att tjafsa om vad som är rätt eller fel kan vi väl hitta likheter och omfamna olikheterna.
Och det ligger liksom också i själva alltså den shamanska praktiken eller resandes natur, att den är inte dogmatisk. Utan liksom, om vi tittar på shamaner då i liksom antropologisk mening, så är det liksom, det är en utforskare. Det är den i gruppen som så här ger sig ut på den här resan och söker svar. Inte den, inte, det är inte en präst. Det är motsatsen exakt. Till en präst. För en präst är någon som på ett sätt redan har ett system.
Som förkunnar.
Ja, medan schamanen är den som... Alltså det är ju ofta en liksom lite också kanske på ett sätt outsider. Völvan var både högt stående men också liksom en gränsvarelse. Så det liksom är lite mer åt häxrollen. Någon som är liksom befinner sig lite mer i... Ofta är det ju könsöverskridare också som har de schamanska rollerna. För att man liksom är en person som inte är fast i så här är det. Så att jag tänker att börjar man förkunna schamanism, då har man, det är liksom en självmotsägelse.
Då är man lost. Ja, nej men precis. Och det där är så, så spännande. Jag tänker också att det finns, och återigen sidospåren, men det finns då så kallad inom citattecken ljusarbetare som säger att liksom, nej, men det finns två könpunkt. Så, så tänker man, okej, okay, det är snart 2023 och så blir man lite trött. Men jag vill komma tillbaka till att till exempel, som exempel, det här tror jag finns i alla kulturer inom Navajo-traditionen eller Navajo, jag hoppas att jag uttalar det rätt. Native American, ursprungsbefolkning, där hade man fem kön.
Och har fortfarande.
Och har fortfarande, precis. Och man uppmärksammar det. Och det tycker jag liksom är så här, ja men vad hände?
Kolonialismen hände.
Exakt, exakt, exakt.
Kristna västvärlden koloniserade och förbjöd andra uttryck. Och så nu tror vi att så här har det alltid varit. Två kön är liksom, det är den enda sanningen. Och det är liksom, som sagt, det går ju verkligen emot den liksom schamanska utforskande principen. Där vi liksom rör oss genom världar. Alltså det är ju det här handlar om. Att liksom kunna överskrida den här synliga liksom inramade världen som... Utan att också så här, vad finns på andra sidan? Vad finns på andra sidan dimmorna? På andra sidan slöjan? Och resa in i det okända. Även då liksom när det gäller sociala normer som kön.
Exakt, exakt. Och det är därför det är så... det är så himla mycket som kommer... För att du sätter verkligen ord på det som är viktigt inom det här med att resa, inom det här, den här världen som vi ser, den materialistiska världen kallar jag den för, där vi liksom är här på jorden och vi har våra vardagliga issues att ta hand om och så. Men att också som du säger, att den speglar vårt inre och vi har den här, de här verktygen med oss. Eller att du, om du skulle vara i ett sammanhang med en shaman eller meditationsinstruktör eller en häxa, en völva, en yogainstruktör. Yoga kan också vara som en sorts gnostisk upplevelse för många. Att liksom på något sätt ha de här verktygen för att hitta in och tillbaka till det som är gränsöverskridande. Till det som, ja men det här trodde jag var sant. Men vänta, här finns det något annat.
Ja.
Då är liksom inte världen svart eller vit. Den är ganska, jag tycker grå låter tråkigt. Men jag tycker det, den skimrar.
Regnbågsfärgad.
Ja, precis. exakt.
Ja. Men jag tror att det skulle vara världsförändrande. Om människor rörde sig mer i det där regnbågsskimrade gränslandet liksom, i många frågor än i det här liksom, det här vet jag är sant, det här tror jag är sant och jag kan inte utforska någonting annat.
Exakt, och det gäller ju faktiskt också i det andliga communityt. Kanske mer ibland, ja. Så här, men det här är det som är sant. Eller att jag är en lyssnande person, fast jag tycker inte att det du säger är viktigt.
Men det är det jag tycker är problematiskt med liksom, när man kommer till tro. Att det är så här, jag tror det här. Har man då liksom så här stängt dörren till andra möjligheter? Alltså det är typ det som jag tänker är så här. Att snarare så här, det här är min upplevelse just nu.
Exakt, ja. Just nu är den det.
Och så, vad spännande att se hur den är en annan gång. Liksom.
Ja. Och också var nyfiken. Jaha, du utforskar här. Ja. Vill du berätta mer? Och är jag öppen att lyssna? Och det kan ju också vara så att nej, men det här kanske inte är min grej. Eller det låter lite skumt, eller vad är det här? Och så här. Och då komma till den punkten, är det här min rädsla, min fördom? Eller är det helt enkelt någonting som jag faktiskt inte tror att jag kommer gagnas av?
Nej, men precis. Det är jätteviktigt att kunna känna sina gränser, men det vet man, de känner man ju inte om man inte stannar upp och känner efter.
Exakt.
Om man redan har bestämt sig. Liksom.
Exakt.
Utan att det är ju någonting, ja, många pratar ju om det, att liksom, det är viktigt med gränser, men gränser är någonting flexibelt som man måste liksom återfinna i varje enskild stund, i varje möte. Liksom.
Hela tiden. Och det kan jag också tycka är en spännande resa. I sig.
Ja. Ja, men och jag tänker att det här är ju också det vi pratar om nu. Nu pratar vi ju om något på något vis i den mänskliga världen, men det är helt överförbart till en sån här magisk resa, för att det du möter på resan kan man ju förhålla sig till på exakt samma sätt. Att man liksom, man möter det här konstiga svampmonstret eller vad det nu är för någonting i sin resa, och verkligen liksom säger, jaha, det här känns lite obehagligt. Är det här min rädsla? Eller är det här någonting som jag faktiskt vill säga nej till? Och vad kommer du med? Känna efter.
Exakt, och våga framfråga. Våga framfråga sig själv. Våga framfråga det här monstret. Men ändå kunna hålla en distans innan man omfamnar det helt.
Ja.
Och att jag har en av mina bästa vänner, hon är så här svägerska. Eller hon är en svägerska. Hon är min svägerska.
Ja.
Och bästis. Och jag vet att jag mycket förut var så här, men hur ska jag relatera till det här? Hur ska jag liksom... Och det här känns i hela kroppen. Det känns så här... Hon bara, vet du Veronica? Ibland så är det bara att säga nej. och det är liksom helt okej också. Det är lika viktigt som att säga ja.
Mm.
Lika viktigt att säga nej. Och hitta det inom sig och resa med det. Ja, men det här ska jag kunna prata om hur länge som helst. Men jag undrar, kan du berätta om en resa som har varit viktig för dig, som du kände så här, wow, det här förändrade någonting för mig?
Alltså, då måste jag ju säga första gången jag satt som völva och sejdade. För det var på den här kursen som jag pratade om. Så att jag var ju helt grön, jag var helt ny, och det var liksom också så spännande sätt att lära ut på den kursen, därför att vi fick liksom aldrig någon så här föreläsning om så här, det här är sejd, så här gör man. Mm. Utan det var bara liksom sång, trumma, alltså det var liksom en genom berättelse och sång som kunskapen förmedlades. Mm. Så att jag fick liksom ingen rationell förklaring om vad sejd är. Det var inte så här, nu gör du först så här och sen så här, utan jag kastades bara rakt in i det. Och kände som så här, jag vet inte riktigt om jag vet vad sejd är. Mm. Och så fort jag ställde frågor liksom till min älskade kursledare, så sa hon bara så här, fråga andarna. Precis som du sa, framfråga liksom. Det är inte mig, och det är ju också en typisk sån schamansk grej, det är väldigt anti-auktoritär. Det är liksom, det är inte en guru du ska få svar från, utan det är du som är upptäcktsresanden i det här landskapet, och du ska fråga dem du möter. Och i slutet av kursen, sista dagen, då skulle vi ha en stor sejd, som alltså innebär att en hel grupp människor står och sjunger och trummar i cirkel runt den som är vald som völva, som sitter liksom på en sten eller så, och gör resan åt gruppen, som sen kan då ställa frågor till völvan, och så kan hon då kanalisera, förmedla liksom, från andevärlden. Mm. Och jag var livrädd för att den lotten skulle falla på mig. Vi drog runor om vem som skulle sejda. Jag var livrädd för det, för att jag visste fortfarande inte riktigt vad sejd var.
Mm.
Och det här var första gången jag liksom ens ordentligt praktiserade meditation eller resor. Så här. Och vi satt där och runpåsen gick runt. Och jag bara visste att så här, nornorna stod runt mig och skrattade. De bara, lol, du kommer bli...
Ja.
Jag visste det. Jag bara, det är kört. Ja. Det kommer bli jag. Ja. Och så blev det också.
Ja.
Jag var liksom den grönaste lilla baby witch i hela den här gruppen. Alla, det var sådana riktiga ärkehäxor liksom. Och så, nu ska jag säga det för första gången inför alla de här. Och tänk om jag inte kommer iväg. Tänk om jag bara sitter där i den här människovärlden och bara, jag kommer inte in i andevärlden. Liksom. Och vad ska jag säga då? Liksom? Ska jag, och vad ska jag ens göra? Hur funkar det här? Liksom? När börjar de ställa frågor? Jag hade aldrig varit med om någonting så här. Och vi satt i en ute i skogen vid ett bronsåldersgravfält. Och de började sjunga. Och det var liksom som att kasta sig ut över ett stup. Jag var bara tvungen att bestämma mig för att så här, okej, jag känner att det fanns krafter utanför mig som hade lagt runelotten på mig nu. Mm. Och då får jag på något vis kasta mig ut och bara, nu får ni fånga mig också om ni har sagt att jag ska göra det här. Mm. Och ja, men verkligen så här, jag vet inte hur man ska resa. Jag vet inte vad jag ska göra. Hjälp mig, liksom. Och den att våga släppa taget så och göra sig så sårbar, också socialt sårbar, tänk om jag liksom misslyckas. Mm. Det var väldigt avgörande för mig, för många saker som kommer senare i livet. Liksom. Mm. Så jag tänker att det är väl verkligen det stora budskapet, liksom, att våga.
Mm. Och att jag tror att vi båda kan säga med 100% säkerhet att ja, de tar emot.
Mm.
De tar emot när man kastar sig ut.
Mm.
De vill att vi kastar oss ut och möter och reser med dem.
Mm.
Ja, men oj, vilken fin berättelse. Ja,
jag fick inte någon light start, liksom.
Nej, varför skulle du det?
Nej, men det är verkligen. Det är många gånger upplever jag i livet som att det kommer sådana där tillfällen. När det känns som att nu är det någon som så här håller fram så här, hej, vågar du kasta dig ut i det här? Liksom. Och så, ja, det är ganska mäktigt att göra det. Liksom. De här, och det handlar ju ofta om sårbarhet. Liksom.
Ja.
Att så här, tänk om jag misslyckas nu.
Mm. Och tillit brukar jag komma fram till. Sårbarhet och tillit. Att ja. Liksom, ja, men precis som ja, men du nämnde nornorna, så här Kali eller Kerriban, de står också bara garvar. De bara, jaha, har du gett dig in i liken får du liken tåla. Ja,
trodde du att du skulle vara turist på den här
sidan? Ja, exakt. Och sen ändå med den där enorma, som jag upplever det och kallar det för moderskärleken, ja. håller om och liksom, gud, vet ja. du kommer landa mjukt för att jag är med dig hela vägen.
Ja.
Och det, ja, det är också återigen kommer fram till den här gnostiska upplevelsen som man liksom bara, här pirrar ju hela kroppen och själen.
Mm.
Ja, men tack för den storyn. Men jag tänker också så här, varför tror du att den här formen av meditation är viktig i din praktik som häxa och prästinna?
Mm. Alltså, det är ju viktigt när man jobbar, alltså dels när man jobbar med väsen, som jag ju gör som prästinna, liksom. Jag är priestess of Brigid, också den keltiska gudinnan Brigid, och ja, men som naturprästinna så jobbar jag med liksom, ja, men naturens väsen som du pratade om, och då är ju resandet ett sätt att kommunicera med väsen som inte kommunicerar som du och jag gör just nu. Liksom.
Mm.
Och ja, alltså inte prata bara om gudinnorna och om naturen, utan att prata med gudinnorna och naturen. Där är ju resandet liksom det bästa verktyget, känner jag. Liksom.
Mm.
Där man verkligen kan komma nära, som du sa. Och sen så, ja, men sen så handlar det ju också om det här liksom med att hämta visdom. Ordet häxa kommer ju från tyskan, forntyskans hagasossa, som betyder tunriderska, att sitta på ett staket och rida. Och det är ju igen det här, en symbol för gränsöverskridande som vi pratade om, att man har en fot i den civiliserade världen innanför staketet, liksom hagen, och en fot i det vilda. Och det är ju också en metafor för att ha en fot i den mänskliga världen och en fot i andevärlden. Alltså alla de här gränserna, att liksom luckra upp dem och hämta visdom utanför det kända.
Yeah.
Det är det vi pratar om ju hela tiden, att, liksom, att våga ta det där klivet ut över staketet och se vad finns det för visdom där. Alltså det är häxans roll, liksom. Mm. Det ordet betyder. Så därför, och det finns ju många sätt att göra det, liksom, men just, ja, det är ju en liten resa. Resa över staketet. Och vi har ju liksom alla de här häxans, att flyga på kvasten. Mm. Det är ju en symbol för resan. Och när vi sejdar så reser vi ofta med sejdstaven mellan benen, precis som kvasten. Liksom. Så att man pratar om soul flight, alltså själsflygande. Mm. Så alltså det är ju djupt inbäddat i häxtraditionen. Liksom,
att exakt. Resa. Jag tänker också på det här att ta djurhamn.
Ja, ja.
Är också sådär,
förvandlas till djur.
Exakt, och flyga med. Och, nej men jag, absolut, amen till allt. Och jag tänker så här, jag går ju igenom en prästinutbildning själv nu. Och vi kallar ju då det vilda, kallas på, enligt walesisk tradition, då kallas ju för the unknown. Mm. Men att vår liksom, överste prästin också menar, ja, men det finns ju så många dimensioner utanför det. Liksom, mm. Så att det vilda, andra sidan staketet, har många namn och många plan.
Mm.
Jag tycker bara att det är skitkul, skitintressant och nyfiket. Det är också läskigt och det är också frustrerande emellanåt. Men jag tror att många häxor också upplever det. Det finns ju häxor som också kanske som är mer liksom så här, men jag pysslar med magi, jag vill manifestera saker i den här världen och pysslar med den delen kanske bara.
Mm.
Men att vi alla är liksom sammankopplade med den här andra världen på något sätt. Mm. Och vad den sen kallas är kanske inte så jätteviktig.
Nej, precis.
Tänker jag. Meditationen är ju liksom en... Och vad jag tänker på meditation som ord, så handlar det ju också om att egentligen flyta utanför till... korsa över gränsen från det mänskliga eller den mänskliga världen till något annat. Och ibland är den meditationen för att hitta ett inre lugn, mentalt lugn, mindfulness till exempel. Eller det, för en del använder meditation till att de vill nå framgång inom olika områden på det mänskliga planet. Men oavsett så är det en resa utanför det mänskliga planet.
Ja.
För att hämta in kanske vishet eller något till där vi sitter och är och verkar på jorden. Sen är det väl upp till praktikanten eller den som praktiserar vad man vill göra av det kanske.
Ja, men jag tänkte verkligen på det att liksom, om man också tittar på de nordiska källorna så sejd används ju inte bara i några ljusa och fina syften utan det kan ju användas till vad som helst liksom. Som du säger, framgång, lycka, vinna ett krig liksom. Mm. Och på samma sätt kan man ju meditera på vad som helst. Det är ju egentligen mer ett verktyg än en etisk liksom, någon slags etik.
Ja.
Det går att liksom meditera om vad som helst.
Ja. Ja, men faktiskt. Så är det.
Så att man måste ju själv liksom ha sin etiska grund i det.
Ja.
Och vad vill jag använda det här verktyget till?
Sin intention, exakt. Mm. Yes. Amen, gud. Gud, vad det här är spännande.
Ja.
Ja. Vad tänker du? Om man vill lära sig mer om att resa, har du något tips för den som lyssnar? Som, men det här verkar så himla spännande. Vad kan jag vända mig eller hur kan jag göra?
Alltså jag har tre boktips.
Yes, shoot!
Ja, men alltså, för det första boktipset är Michael Harner's The Way of the Shaman. Mm. Alltså shamanens väg. Och den gör ju precis lite det som vi har sagt att man kanske inte ska göra. Så det tipset säger jag lite mer så här, en disclaimer. Det är det att han bakar ihop liksom massa olika kulturer och shamanska traditioner till en så här core shamanism, som man kallar det för. Liksom så här, det här är the basics av att resa oavsett kultur. Och jag tänker att om man läser den så får man göra det med den medvetenheten att så här, ja men det här är inte så här reser man, utan det här är hans version av hur liksom grunden i resan det kan vara. Och jag tänker, varför jag ändå säger den är för att den har haft så otroligt stort inflytande på alla vi som pratar om resor. Mm. I någon mån har vi nog influerats av det här. Så jag tänker liksom att man kan läsa den och så kan man också fundera på så här, hur är det här? Man kan läsa den liksom problematiserande och också så här, vad är vettigt? Vad vill jag inte ta till mig? Men läs den inte som en manual. Att så här är, för det finns ingen schamansk manual. Liksom.
Nej.
Men sen har, man då, sen har jag ju mest, liksom, eftersom jag då gillar att man liksom, ja, går till rötterna med saker, så har jag ju fokuserat på Seid. Och då finns det ju en bok som heter Seid, helt enkelt bara, av Jörgen I. Eriksson. Mm. Som är en av dem som har liksom implementerat med Seid sen 70-talet i Sverige, verkligen liksom en av de första som började experimentera med det. Och den innehåller jättefina och spännande berättelser också om hur resor kan se ut. Liksom. Och jag upplever att den inte är så här, det här är det enda sättet att göra, utan att han just har den här väldigt nyfikna och utforskande hållningen. Mm. Så även om man då inte är intresserad av just Seid, så skulle man kunna läsa den mer som ett så här kan man tänka kring resor.
Ja.
Och så den sista boktipset är en bok på engelska. Nine Worlds of Seder Magic av Jenny Blaine. Och jag tror att hon är antropolog, hon är forskare i alla fall, som har gjort liksom en studie av Seid-utövare. Och där finns också jättemånga... Jag gillar när folk beskriver sina resor. Att man, det är inte du jag gjort så jättemycket nu. Liksom, så att vill man verkligen... Så här, hur kan folks resor se ut? Liksom? Så hon intervjuat många som säger där och skriver om deras resor.
Ah, nice. Det här, de här boktipsen och författarna lägger vi liksom också upp på vår Facebook-sida. Så man kan liksom gå in där också och liksom få informationen.
Ja, bra.
Ja, jag rekommenderar också Jörgen I. Han är jättebra.
Just det.
Jättebra. Mm. Om man är nyfiken på Seid och fornnordiskt.
Mm. Ja, han har skrivit många böcker om på temat, liksom, förutom Seid-boken, så blir man... Det finns mycket där att läsa.
Mm. Yes. Do it, people, do it. Utforska meditation, utforska resor om du är nyfiken. Mm. Det är mitt och Elins tips idag. Och det blev en lång, fantastisk intervju faktiskt. Jag är jätteglad.
Ja, jättekul att prata med dig.
Ja, detsamma. Det här får vi göra om, tycker jag. Innan vi säger hej då så vill jag bara säga att vi får en meditation med Elin här i efterhand. Och en resa, prova. Känns den ja? Eller känns den yeah? Alla kommentarer mottages på vår Facebook-sida faktiskt. Vi vill i alla fall lämna med en önskan om att resa meditation blir någonting som vi mer som hela samhället kan ta med del av, och att vi lämnar det med kärlek och omtanke. Your universe is within you.
Börja med att lägga dig till rätt. Om det är bekvämt för dig, så slut ögonen och ta ett djupt andetag och låt ut andetaget vara långt och hjälpa varje muskel i din kropp att släppa taget och låt dig sjunka ner mot underlaget. In och lång utandning. Du kommer få göra en resa neråt i djupen med intentionen att utforska, att ge plats åt precis det som är utan att styra eller döma det du upplever. Det som du tvekar inför eller tvivlar inför, se om du kan stanna med det en stund istället. Låta det ta form, låta det berätta för dig vad eller vem det är. Och minns att du kan fråga, du kan framfråga. Så återigen på utandetag, släpp taget om förväntningar, om krav. Och se eller känn en tunnel framför dig. Hur ser öppningen ut? Och hur ser det ut in i tunneln? Det är dags att resa neråt genom den tunneln. Egen hand. Vilka vägar. är dags att resa hemåt nu. Avsluta det du gör. Tacka och vänd om och färdas på trummans ljud tillbaka den väg du kom. Utan att veta hur befinner du dig åter i tunneln som öppnade sig precis där du är. Och det går snabbt, snabbt, snabbt att färdas tillbaka, mycket snabbare än vad det tog att färdas ner. Och du befinner dig åter i den här världen, människornas värld. Och du ligger på den plats du valde och du känner din kropp mot underlaget. Du känner ditt andetag och rör lite grann på fingrar och tår. Ta kontakt med andetaget genom att dra ett djupt andetag. Öppna långsamt ögonen. Du är tillbaka, helt och fullt i den här världen, i din kropp. Ta en stund och skriv ner det du har upplevt, det du har sett. Grunda dig gärna i den här världen genom att äta och dricka någonting.